Det är onsdagen den 17 november. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Så stod det nya politiska blocket där i Aktuellt-studion och kunde berätta om sin gemensamma budget. Moderaterna och Kristdemokraterna har nu alltså gått ihop med Sverigedemokraterna. Det här är förstås historiskt, det är efterlängtat av en del, fruktat av andra. Men nu är vi i alla fall här och i dagens avsnitt ska vi förstås diskutera detta historiska skeende. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att diskutera denna händelse har jag tre gäster. Den första, han heter Jakob Lundberg och är chefsekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Hej Jakob!
Hej hej, kul att vara med.
Ja, du är varmt välkommen. Jag har också med mig Reka Tolnai, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, SUF. Välkommen Reka.
Tack.
Och min högst värderade kollega på redaktionen, Mattias Svensson. Välkommen du också.
Det är alltid lika roligt att vara här.
Vad bra. Hörrni, vi ska snart prata politikens innehåll. Jag tänkte bara att vi ska börja först lite att ta oss an formen. Det här är första gången någon samarbetar med Sverigedemokraterna om något så viktigt som en budget. Mattias, vad betyder det här?
Ja, det betyder att det som var en fruktansvärd anklagelse 2018, både före och under förhandlingarna efter valet, nu är ett politiskt faktum. Så fort kan det gå. Och å andra sidan att vi har ett resultat som ska ställas mot den retorik och de förväntningar som från socialdemokratiskt håll riktats mot den här typen av samarbete.
Just det. Reka, är du förvånad över att de här tre partierna redan nu, ett år före valet knappt, går och skriver ihop sig om en gemensam budgetreservation?
Ja, men det skulle jag säga. Man har ju pratat om ett samarbete länge, men under de här senaste veckorna har man ju också varit oense om väldigt mycket, i alla fall utåt. Och jag förväntade mig faktiskt inte att Sverigedemokraterna skulle stå med på den här reservationen. Jag trodde det skulle vara en MKDL-budget som sen stöds av Sverigedemokraterna, inte att man faktiskt skrev det här tillsammans.
Jakob, har du några tankar det här med att man väl har landat i en gemensamt förslag redan nu? Kom det som en överraskning för dig?
Nej, man kan diskutera hur man skulle göra det exakt, men det var väl väntat att man förr eller senare skulle närma sig varandra och avdramatisera den här frågan om samarbete med SD. Jag tillhörde den här gammaldags utrotningshotade typen som ogillar SD på grund av deras invandringspolitik. Men den invandringen är ju lite överspelad så att säga sedan ett par år tillbaka när fler och fler har anpassat sig till det. Så för min del är det inte så dramatiskt att man samarbetar med SD när det gäller frågor där man är överens, som den ekonomiska politiken till stora delar.
Mm. Vi ska prata just om den politiken. Än så länge är det i alla fall för mig lite diffust exakt hur budgeten ser ut. Det kommer väl diskuteras i finansutskottet just nu. Det har kommit ett pressmeddelande. Jag har frågat om man kan få lite ytterligare material. Jag har inte fått något svar. Så vi får utgå från pressmeddelandet. Och i det handlade om då satsningar eller avvikelser från regeringens budget på någonstans, om jag räknar rätt, drygt 15 miljarder kronor. Och den absolut stora kakan, det handlade då om skattesänkningar. 8 miljarder sammanlagt under 2022 till de som jobbar. Drygt 4 miljarder skattesänkningar till pensionärer. Jakob, jag gissar att den marknadsliberala tankesmedjan Timbro gillar skattesänkningar. Är det bra det här?
Ja, det är väl steg i rätt riktning, men då tycker jag att man kunde ha tagit i lite mer. Alltså om man utgår från regeringens budget, så för det första är det en väldigt expansiv budget med 75 miljarder i ofinansierade satsningar. Det är mycket större än det reformutrymme som Konjunkturinstitutet har pekat ut. Och av de här 75 miljarderna la man då 62 på ökade utgifter och 13 på sänkta skatter. Och det här förslaget och inte heller någon av oppositionens skuggbudgetar ändrar ju på det förhållandet i någon större grad. Ja, det är bra att man har ett lite större jobbskattadrag, men överlag så handlar det ju om att utöka de statliga utgifterna på olika sätt. Och sen så har man lite olika, ja, det här förslaget är det lite mer till polisen och så vidare. Och så har vi ju inte sett hela förslaget heller, vad det är för neddragningar man gör. I värsta fall så är det ofinansierade satsningar. Ja, det har jag inte sett något om i och för sig, men man får hoppas att de har finansierat de här förslagen. Och ja, jag tycker jobbskattadrag är väl bra, men man kunde väl ha tänkt något steg längre. Tänk på marginalskatterna till exempel. Höja brytpunkten för statlig inkomstskatt som Liberalerna hade i sitt budgetförslag, och även Kristdemokraterna hade en liten höjning. Att färre ska behöva betala de här väldigt höga marginalskatterna. Och även kapitalskatter kunde man titta på, bolagsskatt.
Just det. Jag tänkte vända mig till dig, Reka. Centern är då förstås inte med här utan förhandlar budget med regeringen som det kanske verkar. Hur tänker du det vi vet om budgeten hittills från högerhåll? Hur långt borta från Centerns politik ligger den, skulle du säga?
Det är ju svårt att säga utan att ha läst den noggrant. Vi har ju också bara fått den informationen som du har fått i vissa pressmeddelanden, och där har det ju absolut varit mycket skattesänkningar, vilket är positivt. Vi, Centerpartiet, är ju partiet som mest vill sänka skatten av alla riksdagspartier i dagsläget. Men det innehåller också en hel del dåliga förslag, inte minst på migrationsfronten. Bland annat det här med höjd tak eller inkomstgolv för arbetskraftsinvandring. Det här som Sverigedemokraterna skryter väldigt mycket med om att ha Europas stramaste migrationspolitik går ju absolut inte i linje med Centerpartiets politik. Mm. Däremot så förhandlar inte vi, Centerpartiet sitter i opposition, så vi förhandlar ju inte heller budgeten med Socialdemokraterna. Och jag anser att varken regeringens eller Moderaternas budget är ju så pass bra så att Centerpartiet ska bryta praxis. Vi är en oppositionsparti, vi ska lägga fram vår egna budget och vi ska också rösta på vår egna budget. Vi har inte fått något alternativ som är så pass bra så att vi ska bryta denna praxis.
Vi får se hur det blir med den saken. Mattias, du har kommenterat för ledarsidans räkning budget, eller det vi vet om oppositionens budget. Vad skrev du och vad tänkte du?
Ja, det var väl ganska mycket i linje med de här två tidigare kommentarerna. Det som framkommit är ju att det är en mindre del av det så kallade reformutrymmet, alltså en väldigt expansiv socialdemokratisk bedömning av hur mycket som ska spenderas som man i en mindre del kommit överens om att prioritera annorlunda. Det är omkring 20 miljarder av ofinansierade utgifter eller skattesänkningar på 74 miljarder, och det är förstås väldigt lätt att komma överens om det, så det finns en klar risk att man överdriver betydelsen av det här. Och precis som Jakob är inne på, man hade kunnat gå in på besparingar som föreslagits, inte minst Sverigedemokraterna har ju förslag om att minska bistånd till exempel. Det är ju en möjlighet man borde ha kunnat ta för att omprioritera också inom den stora statliga budgeten.
Just det. Jag satt och försökte tolka det här pressmeddelandet till ett Excel-dokument. Som sagt, allting var inte klart där, men jag fick ihop det till att ungefär 1,5 miljard skulle satsas på polis och lag och ordning och sådär. På folk i arbete så var det då 8 miljarder i skattesänkningar. Skola fick ihop 450 miljoner sammanlagt, alltså inte särskilt mycket. Sjukvård drygt 400 miljoner, det är också i sammanhanget en mycket mindre summa. Klimatet en halv, 500 miljoner också, en halv miljard. Så det är ju liksom inga stora summor, alltså det är ju verkligen skattesänkningarna som är det mest dominerande här. Jag fick inte riktigt kläm på hur de här sjukvårdsmiljarderna, det var under budgetperioden stod det, och det är oklart vad det var som för 2022. Men det får vi veta så småningom, antar jag.
En komplicerande faktor är ju att Socialdemokraterna hade ju också en del skattesänkningar i sitt förslag. Så en hel del av de här borgerliga förslagen till skattesänkningar kommer istället för socialdemokratiska skattesänkningar som ser ungefär likadana ut. Men om jag förstått det rätt ligger även för folk i försäkringssystemen. Jobbskatteavdragen är ju bara för de som är på arbetsmarknaden och på så sätt en tydligare arbetslinje. Men det gör ju skillnaden mellan de båda blocken, mellan den blåbruna avgrunden och den rödgröna paradistillvaron mindre än vad det till och med har verkat hittills.
Jag förstår vad du menar. För alltså, polariseringen i svensk politik påstås ju vara enorm. Här handlar det då om 15-20 miljarder i skillnad på en statsbudget som omfattar 1200 miljarder. Det är alltså då en dryg procent så som då skiljer dessa två alternativ åt. Jag tänkte ta upp en sak som Reka nämnde. Det här med att det är en budget som av någon anledning så kommer man in på policyfrågor och migrationsfrågor. Det talas inga siffror där, och migration och integration är ju numera ganska små punkter i små summor i budgeten. Men nu ska man i alla fall anpassa sig till vad som kallas EUs rättsliga minimistandard. Det låter som en eftergift till Sverigedemokraterna. Någon som vill kommentera det? Reka, vill du säga något ytterligare om det kanske? Är det en eftergift till SD?
Ja, men eventuellt i viss mån. Ett av de absoluta största invändningarna som vi från CUF har till den här budgeten är ju på migrationsfronten. Trots de förslagen, vi måste också komma ihåg att de här förslagen är ju inte konkreta lagförslag. Det här är mest så här lösa formuleringar om vad man vi göra med migrationen efter valet. Så det är inte heller hugget i sten och det är inte heller i praktiken så pass kraftfullt som Sverigedemokraterna försöker framställa det. Däremot så tycker jag att det är en tydlig signal om att Moderaterna och Kristdemokraterna uppenbarligen är villiga att ge stora eftergifter på migrationsområdet, vilket är såklart oerhört tråkigt från vårt perspektiv.
Alltså, tyckte de inte så här redan innan att vi skulle har M och KD ändrat sig verkligen?
I viss mån, absolut. Det är klart att de har ju flyttat sig mer åt det migrationskritiska hållet. Inte minst med deras senaste förslag kring arbetskraftsinvandring. Men jag skulle ändå säga att det här är ett sätt att försöka tämja Sverigedemokraterna. Och visa att de kanske kan få lite. De kan inte få allt, men lite. Så de kan vara glada och lugna i båten. Vi tycker ju som sagt att de här är ju dåliga. Men både den här budgeten och regeringens budget innehåller ju sakförslag som är dåliga. Regeringens budget har ju en familjevecka på 3,5 miljarder å andra sidan. Så det är ju två budgetar som är inte superoptimala ur ett centerpartistisk utgångspunkt.
Jag förstår det. Mattias, vad tror du om det här, Reka pratar om det något fluffiga kring migration efter valet, att det skrivs in redan nu. Har M och KD släppt det förhandlingsmässigt för tidigt eller var det bara som man har tyckt de senaste åren? Vad tänker du om det?
Det är ju att måla in sig i ett hörn och lite grann frånhända sig möjligheten att bedriva policy på området. Är det verkligen och ska det vara ett svenskt mål att ta emot minst antal dissidenter och människor av genuina flyktingskäl i hela Europa? Är det en gren vi vill vara aktivt sämst i? Bara för att man är emot ett stort mottagande av migranter och lika så är det ett självändamål numera att människor som kommer hit, jobbar och gör rätt för sig inte ska kunna göra det genom att man skruvar ner också på arbetskraftsinvandring. Om det är den enda parametern att ligga på en miniminivå här så är ju det faktiskt, alltså det är framförallt en rätt korkad politik. Sen kan man ju också fråga sig, alltså vad ska man framöver erbjuda Sverigedemokraterna som ju är ett parti där migrationsfrågan är väldigt stor. Vad ska man erbjuda dem i kommande förhandlingar? För det här blir ju återkommande under en mandatperiod och kanske för kommande mandatperioder också.
Mm. Jag ska släppa in Jakob här angående just migration och arbetskraftsinvandring som jag vet att du säkert har tankar om. Vad tänker du om att man väljer att göra som man gör med arbetskraftsinvandring?
Nej, det är som Reka också är inne på, det är ett väldigt dåligt förslag. Vi vet att arbetskraftsinvandrare bidrar till Sveriges BNP och också även till statsfinanserna enligt de analyser som finns. Man behöver inte ha någon jättehög lön i Sverige. Alltså välfärdsstaten finansieras av de som jobbar. Så att som regel, jobbar man heltid då betalar man för sig och är självförsörjande. Så att det är klart att en sån person ska kunna komma till Sverige och jobba. Och det är en förutsättning för att man ska kunna ha arbetstillstånd och uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare är ju att man faktiskt har ett jobb. Och deras anhöriga är ju inte som regel någon del av socialförsäkringssystemet. Och det handlar ju också om hur man ser på Sverige som land. Ska man kunna komma till Sverige om man har ett jobb och försörja sig här? Och ska det nu när man stänger dörren mer och mer för flyktingar, ska man inte ens kunna komma hit och jobba då och betala skatt och bidra? Ska inte ens det få vara en möjlighet? Det är en helt annan vision om Sverige.
Så verkar det vara. Jag tänkte fortsätta med dig, Jakob. Du har säkert koll på hur de enskilda partiernas budgetmotioner tidigare sett ut. Vad skulle du säga, det vi vet, det man har landat om tillsammans, vem har dragit längsta strået av de här tre partierna när man väl presenterar en gemensam budget?
Ja, det är väl svårt att säga. Det var ju ganska mycket gemensamt också. Det är som Mattias var inne på tidigare, det här jobbskatteavdraget har ju alla de här partierna haft någon sorts variant av. Nu vet vi inte exakt vilken utformning det här jobbskattedraget kommer ha, den här förstärkningen av jobbskattedraget. Så det är väl någon sorts minsta gemensamma nämnare här. Men det är ju ingenting som sticker ut, ja, förutom möjligtvis migrationsförslagen. Men om man tittar på budgetförslagen är det är svårt att hitta någon när något parti har fått igenom något som verkligen sticker ut jämfört med något annat. Och det är väl det jag kunde hoppas då, kanske att Moderaterna eller något annat parti hade kunnat driva för en lite mer offensiv satsning på skatteområdet, inte minst.
Mattias, har du någon spaning där kring vilka tre partier som har dragit, eller vilka av de tre partierna som har dragit det längsta strået givet de budgetmotioner man tidigare kommit med?
Det är väl lite grann som kineserna brukar säga, för tidigt att säga, eller i alla fall tillskrivas, att det beror ju på hur framtida budgetförhandlingar ges. Sålde man ut möjligheter till avvägningar på migrationsområdet för att kunna genomföra ett något större jobbskatteavdrag som en väldigt liten del i en stor budget, så är ju det Sverigedemokraternas vinst. Men å andra sidan, om man etablerar samarbetssättet och ambitionen och profilen att sänka skatter och satsa på kärnverksamhet som budgetmässig praxis och har Sverigedemokraterna med sig och ett parlamentariskt stöd för det, så är det såklart en stor vinst för möjligheterna att bedriva borgerlig politik i Sverige.
Reka, jag tänkte det finns en punkt här i budget, eller det vi har sett av förslaget som handlar om landsbygd. Det handlar om sänkt skatt på drivmedel och att man säger nej till skogsutredningens förslag. Låter som någonting som är tänkt för att locka centerväljare. Kommer det göra det?
Jag har väldigt svårt att se att sänkt bensinskatt skulle locka centerväljare. Hela Centerpartiets vision och hela vår ideologi handlar om att vi måste ge möjligheter och verktyg för landsbygden att kunna vara med på den här gröna omställningen. Att då sänka skatten på ett drivmedel som faktiskt släpper ut är någonting som är väldigt fel och konstig väg att gå. Vi prioriterar i vår egna budgetmotion utveckling av landsbygden, smäller upp fler laddstolpar, se till att elen faktiskt finns i hela landet, inte just sänka skatten för enskilda drivmedel. Och när det kommer till skogen så är det såklart glädjande när det är flera partier som värnar om äganderätten. Däremot så kan det också göras på betydligt, betydligt bättre sätt än de som är föreslagna.
Jag tänkte fortsätta med dig, Reka, och just Centern. Det som Mattias sa inledningsvis gäller ju att nu finns det ju ett konkret förslag från höger som kommer då ställas mot regeringens förslag. Det är inte längre liksom prat om diffusa visioner om huruvida det blir 30-tal eller inte, utan det finns två budgetförslag som kommer resultera i två olika typer av helt enkelt skattekvoter, två olika typer av bidrag och politik och sådär. Vad innebär det för Centerns vidare vägval, tror du, att det så att säga är skarpt läge nu att välja mellan två alternativ?
För oss så är det otroligt viktigt i CUF att komma ihåg att Centerpartiet sitter i opposition just nu. Och vi anser ju att vi ska ta ansvar för vår egna politik. Så vi har ju drivit, vi har skrivit en egen budgetmotion. Vi ska också rösta för den budgetmotionen. Det är CUFs hållning. Och jag anser inte att någon av de här två budgeterna ger så pass mycket centerpolitik så att vi ska aktivt rösta för någon av dessa. För det gör inte. Vi håller inte med väldigt stora delar i båda budgetar. Sen är det ju självklart glädjande när det kommer till skattesänkningar och att man värnar om arbetslinjen i den här budgeten. Men den här budgeten innehåller också så pass stora och konkreta förslag så som sänkt bensinskatt eller det här policyförslagen kring migration. Så att det är inte förenligt med Centerpartiets politik. Så vi anser att vi ska ta vara på vår oppositionsroll och rösta på vår egna budget hela vägen.
Okej, så att i valet mellan det här och regeringsbudget så ska man inte välja någon, och man ska heller inte använda sina röster för att gå in och välja mellan, utan man ska då följa den gamla praxisen att man lägger ner sina röster den dag ens eget förslag är nedröstad, helt enkelt.
Precis.
Okej. Vad tror du, Mattias, att Centerpartiet så att säga, Reka säger kanske att det inte riktigt är så. Jag hävdar väl kanske att man ändå hamnar inför ett beslut nu. Andra kommer i alla fall hävda att nu är det skarpt läge. Vad tänker du där?
Det är ju framförallt skarpt läge för den tillträdande socialdemokratiska statsministern, för det är ju hon som riskerar att tolereras av majoriteten bara för att behöva regera fram till valet på den borgerliga ekonomiska politiken. Och så har förvisso, så inleddes Stefan Löfvens period med när Sverigedemokraterna beslöt sig för att rita om den politiska kartan och rösta på det borgerliga ekonomiska alternativet. Så de har ju gjort det förut och riskerar att göra det igen, men det är klart att det är ju inte någon drömstart för Magdalena Andersson, och det visar ju hur svagt parlamentariskt stöd som finns. Men man ska förstås inte utesluta att just den här desperata situationen leder till inviter och förhandlingar igen där man försöker kurtisera Vänster och Centerpartiet till ett gemensamt stöd. Så att det är Socialdemokraternas och regeringens, där sitter ju trots allt även Miljöpartiet, även om ingen bryr sig om dem längre, deras väldigt starka preferens, så det kommer ju att ta sådana inviter.
Vi ska bara kort påminna om matematiken då. De här tre partierna som har lagt det här gemensamma förslaget har då 154 mandat. Regeringen skulle tillsammans då med Vänsterpartiet samla 143 mandat och alltså vara mindre. Men om då Centerpartiet ansluter sig tillsammans med Vänsterpartiet, då skulle man alltså bli större än högeroppositionen. Jakob, vad ser du framför dig i det politiska spelet framåt? Jag vet att du är ekonom, men nu ska du få ner och gräva i skiten. Vad tror du kommer ske framöver?
Nej, jag har väldigt svårt att spekulera i det. Det kan hända lite allt möjligt. Det kan komma någon kris eller någon internationell händelse som ställer allt på ända. Men det är klart, man märker att det är valfeber. Man börjar tänka nu inför valet. Det här är ju de budgetar som trots allt kommer gälla. Man har ju möjlighet att lägga vår budget där igen till våren, men det brukar inte vara så stora förändringar då. Så det här är ju den ekonomiska politik som kommer att diskuteras under valrörelsen. Mm. Om jag bara får kommentera det här med bensinskatten också, så håller jag med Reka. Vi från Timrå har ju också varit ute och varit kritiska till att man väljer att prioritera just den sänkningen. Och det gäller ju särskilt då från Kristdemokraternas och Moderaternas sida, som ju har skrivit under miljömålsberedningen. Sverigedemokraterna står utanför det, men de har skrivit under målet om att Sverige ska minska utsläppen med 85% till 2045. Och det bästa, om man då vill minska utsläppen inom Sveriges gränser, så det bästa sättet att göra det är att sätta ett pris på utsläpp, framförallt genom bensin- och dieselskatt då. Så risken när man sänker bensinskatten är att man istället då måste använda andra mycket mer ineffektiva metoder. Att man måste subventionera fram den här omställningen, som vi vet från Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet och andra. Det är ineffektivt att använda subventioner på det sättet. Och då måste man ju höja andra skatter för att finansiera de subventionerna. Så det vi har föreslagit är istället att man sänker elskatten. Det är väldigt aktuellt nu med höga elpriser på inte minst i södra Sverige. Det är en dålig skatt. Det spelar ingen roll för miljön, och vi vet också att det drabbar glesbygden mest. De kommuner där man betalar mest elskatt är Arjeplog och Arvidsjaur och sånt där, och minst i Solna och Sundbyberg. Det hoppas jag.
Som vi sa tidigare, skillnaden mellan högeroppositionen och regeringens budget då, det är någonstans runt 1%. Det är kanske inte jättevisionärt när det gäller Sveriges framtid. Jag ställer frågan till er istället, som kanske kan vara lite mer visionära. Jakob har varit inne på det lite, men ni får gärna utveckla. Hur skulle ni vilja att statens budget skulle se ut nu, om ni i bara korta drag, vad bör det satsas på, vad bör det satsas mindre på? Och ni fick bestämma. Reka, vad tänker du?
Jag tycker ju att en av de absolut viktigaste sakerna som vi måste satsa på, det är ju att få ut människor i arbete. Och att faktiskt se till att vi bedriver en integrationspolitik som fungerar, och att vi lägger resurser där de behöver läggas och gör reformer där de också behöver göras, just för att få ut människor, även utlandsfödda, i arbete, inte minst efter pandemin. För det ser jag som en otroligt stor risk att Sverige inte kommer kunna ta tag i ifall man inte gör kraftiga reformer på just arbetsmarknadssidan.
Och vad tänker du på reformer då, mer konkret?
Ja, allt ifrån att fortsätta reformeringen av LAS, se till att vi förstärker nystartsjobben, sänka skatten, vilket i och för sig Moderaterna gör, men också fortsätta sänka arbetsgivaravgifterna, se till att vi tar bort dem för långtidsarbetslösa, se till att vi tar bort dem från utlandsfödda, utöka etableringsjobben och sådana former av reformer som kostar pengar men som är nödvändiga att göra. För att om vi är kvar med den här arbetslöshetsskulden så tror jag det kommer bli svårare och svårare att gräva sig ur det desto längre tiden går. Ja, min vision för det här årsbudgeten är att det ska vara en återställare. Vi ska ställa om Sverige, vi ska komma tillbaka från pandemin och allting som pandemin har inneburit. Och det gäller inte luddiga policyförslag kring migration eller att sänka bensinskatten. Det kräver faktiskt lite mer mod och lite mer kraft.
Okej. Jakob, kan du visa mod och kraft här? Vad vill du se? Om du får visningar.
Det är lätt att visa mod och kraft när man sitter på en tankesmedja och inte har någonting att säga till. Men det som jag var inne på tidigare, jag håller med Reka också om att få in folk i jobb och marginalskatterna. Sverige har världens tredje högsta marginalskatter på höga inkomster. Vi vet att det gör det mindre lönsamt att vidareutbilda sig och så vidare. Och när det kommer till kapitalskatterna, ett förslag som fanns i de flesta av skuggbudgeterna från Moderaterna och även Sverigedemokraterna tror jag, var ju sänkt skatt på ISK, investeringssparkonton. Mm. Och vad jag har sett så finns det inte med i det här förslaget. Och det är lite märkligt. Att det har ju varit en stor diskussion om ISK. Det har ju blivit lite av en folkrörelse där flera och flera upptäckt att man kan investera i aktier på ett sätt som är enkelt och smidigt och man kan köpa och sälja utan skattekonsekvenser i och med att det är schablonbeskattat snarare än som det var förr när man var tvungen att hålla koll på hur mycket man hade köpt aktien för och så vidare. Man ska komma ihåg hur besvärligt det var förr i tiden när man var tvungen att redovisa enskilda aktieaffärer. Så att ISK skulle jag efterlysa och även generellt kapitalskatter och bolagsskatt att göra det mer lönsamt att spara och investera.
Mm. Mattias, slutligen, om du får skriva din egen statsbudget här och nu, vad vill du ha med?
Det är väldigt mycket som inte går att förändra från ett år till nästa, men som just därför är nödvändigt att förhandla om och lägga upp på bordet. Och där har ju vi som opinionsbildare en roll, inte minst alltså vad ska täckas av välfärdsstaten, därför att vi har en väldigt, just familjeveckan är på ett sätt illustrativt för att politikerna är kvar i den här föreställningen om att det går att lova mer och mer av offentlig konsumtion. Men tittar vi på den demografiska utvecklingen framöver och tittar vi på utvecklingen i världen så är det ju snarare det som väntar att det blir svårare och svårare att uppfylla kärnuppdragen. Och där ser vi redan, det är polisbrist, det är lärarbrist, det är vårdpersonalbrist som kommer att kräva högre löner. Det kommer att kosta mer och mer att tillhandahålla vad man redan har lovat. Och det borde vara huvudprioriteringen, inklusive att man börjar omförhandla. Vad är viktigast att staten garanterar och vad skulle kunna skötas privat eller till mindre offentliga kostnader. Och det är det stora området och det kan inte göras från ett område till nästa utan behöver göras i ett antal välutredda reformer där människor vet vad de har att förhålla sig till, typ som man gjorde med pensionsreformen och andra liknande saker, när man gjorde om systemen så att de faktiskt kunde lova, inte lovade mer än de kan hålla, vilket förvisso skapar missnöje, men ju ändå någonstans är en trygghet jämfört med alternativet, att politikerna i varje val lovar guld och gröna skogar och sen får du köer och bristsystem överallt och skenande inflation, vilket är lite grann den situationen vi är på väg in i nu.
Just det. Inflationen ska vi tala om i en kommande podd, tänkte jag. Då får Jakob komma tillbaka. Hörrni, stort tack för att ni ville vara med och prata med mig idag. Tack Jakob.
Tack så mycket.
Tack Reka.
Tack.
Och tack Mattias. Jätteintressant. Och tack till er som har lyssnat. Jag ska bara passa på att tipsa om en annan podd vi har på Svenska Dagbladet också. Dagens Story heter den, där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Men det ni lyssnar på nu, det heter Ledarredaktionen. Podd från Svenska Dagbladet då förstås. Varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Bara mejla ledarsidan snabla svd.se Jag sitter redo och väntar på att ta emot era förslag. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.